kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson och jag är producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Ja, här i Bibeltimmen ska du få lyssna till bibelförklaring enligt Matteus evangelium. Det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen kan man höra dem nästkommande måndag då här i närradion klockan 19. Vi har kommit till del 6 i bibelförklaringarna och alltså med Håkan Sundliden.
Välkomna till Värnamo kyrka och till den sjätte bibelförklaringen över Matteus evangeliet. Vi har kommit så pass långt i alla fall så att vi ska börja på tredje kapitlet. Som handlar om Johannes Döparen. Jag säger välkommen också till er som lyssnar till radiosändningen på måndagarna. Jag har träffat flera stycken av er och det är ju skojigt att höra att också radiosändningarna kommer till glädje. Jag tror vi ska börja med att be tillsammans. Herre, tack att du är densamme igår, idag och evighet. Att du är närvarande genom ditt budskap. Att du finns här. Herre, hjälp oss att både mig att tala och oss alla att ta emot och förstå ditt budskap. Så att vi kan få den där nära gemenskapen med dig som förvandlar våra liv. Som beskyddar våra liv och som leder oss framåt genom tiden och genom den här världen. Herre, tack för att vi alltid har det bästa framför oss. Men låt det bästa få komma till oss redan ikväll. Därom ber vi i ditt eget namn. Amen. Som sagt, vi har kommit till Matteus evangeliets tredje kapitel. Och då är det nog som så kan man säga att kapitel 3 och 4 hör ihop. Det är som en helhet. Kapitel 1 och 2 som vi har sysslat med hittills, det är ju Jesu ursprung och bakgrunden till det hela. Det slutar ju med att de flyttade, som när Jesus var liten, flyttade till Nazaret. Han skulle kallas Nazaré. Och där slutade vi. Och sen så när vi kommer till tredje kapitlet, vers 1, då gör det ett hopp på 30 år. För plötsligt är vi ju framme vid den vuxne Jesus. Då kanske någon tänker, ja men det står ju om några händelser där, till exempel när Jesus var 12 år och så i Lukas evangeliet. Och det är sant och visst, men nu är det inte Lukas evangeliet vi håller på med utan nu är det Matteus evangeliet. Och här är alltså ett hopp ifrån pojken i Nazaret till den vuxne Jesus. Men kapitel 3 och 4 kan man säga hänger ihop och det är ju sedan i femte kapitlet som det här första talet kommer. Eller började första talet. Så det är så två kapitel fram tills dess. Och de kan man dela in på lite olika sätt, de där tre kapitlen. Jag tror inte att jag har nämnt det tidigare, men det här med kapitelindelning och versindelning, det är inte någonting som fanns med från början. Utan det är en efterkonstruktion som är ganska sent dato. Om jag minns rätt så tror jag att det är först på, ja det är i alla fall på medeltiden, men om det är när på medeltiden ska låta vara osagt, jag tror att det är 1500-talet faktiskt, 1400-talet kanske, i samband med att man började trycka böcker och sånt. Men själva grundtexten är ju skrivet i ett enda streck, och det betyder ju att när man sen gjorde de här kapitel- och versindelningarna, ja då måste man ju titta på det där med strukturen och så som vi har sett, så att man gör rimliga indelningar utav texten. Och det tror jag nog man kan säga att man gör. Vad jag vet så är det samma indelningar över hela världen i alla översättningar. Möjligtvis skulle jag kunna säga att när man läser engelska översättningar och ska läsa citat ifrån Saltaren, då kan det titt som tätt slå på en vers. Jag vet inte riktigt varför, men det har jag lagt märke till många gånger. Att plötsligt så står det att Saltaren 2:8 och så tittar man i den engelska så stämmer det inte. Och så ser man att det är i vers 9 istället. Men det finns säkert någon förklaring till det om man räknar på ett annat sätt på första versen till exempel. Det är ju ofta en överskrift. Jag vet inte om de engelska biblarna har överskriften som vers 1 eller hur man nu tänkt sig. Det kan vi lämna därhen. Poängen var i alla fall att de här indelningarna är gjorda av ganska sent datum. Och när man kommer sen till bibelkommentarer av olika slag, då gör ju nästan varje bibelexeget, varje bibelutläggare sin egen lilla indelning. Åtminstone på så sätt att han eller hon ser att kapitel 3 kanske egentligen börjar redan i slutet på kapitel 2. Och så ser man hur det hänger ihop. Det är ju en del av själva uttolkningen att man läser texterna på det sättet. Och när vi kommer då till kapitel 3 och 4 så skulle man till exempel kunna läsa det som så. Och så har Gerts delat in det här i alla fall. Det har ju hans översättning. Att vers 1 till och med 12 hör ihop under rubriken Johannes döparen. Och sedan vers 13 till och med 17 handlar om Jesu dop, eller hur Johannes döparen då döper Jesus. Kapitel 4, vers 1 till och med 11, hur Jesus frestas. Och kapitel 4, vers 12 och kapitlet ut hur Jesus börjar sin gärning. Det är som en prolog till det som sen ska komma i bergspredikan och i kapitlen framöver. Men de indelningar som jag nu ser att Bo Gerts har gjort, de skulle ju i och för sig kunna göras på något annat sätt. Jag ville bara ha det nämnt, därför att ibland så gör till och med jag på något annat sätt. Jag hade tänkt att vi skulle behandla vers 1 till och med 7a, säger jag till och med. Man brukar säga 7a eller 7b beroende på om det är första halvan av versen eller andra halvan av versen. Ibland så är det en mening som slutar mitt i en vers. Några gånger så är det till och med som man skulle kunna tala om vers 28a, 28b och 28c. Det ser man ju på hur meningarna och sammanhangen är. Men verserna 1 till och med 7a handlar ju om Johannes döparen, Johannes döparens person. Och sedan tänkte jag i nästa avsnitt från 7b, det som börjar med ormyngel där, till och med vers 10, tala om hans budskap. Och sedan i vers 11 och 12 tala någonting om hans dop. Så att det är bara ett annat exempel på hur man kan dela in det. Och sånt här får man vara lite observant på också när man lyssnar, tycker jag. För att rätt vad det är så är någon predikant som gör en egen indelning, och så gör han en stor affär av det dessutom. Och kanske inte alls har stöd för övrigt. Så att det är viktigt att vi lyssnar kritiskt också i de här sammanhangen. Då menar jag inte överkritiskt eller kritiska mot Guds ord, men att man ändå försöker urskilja vad Gud vill ha sagt och vad som är predikantens egna tankar. Här är i alla fall Johannes döparen i vers 1. Vi kanske kan läsa dem där, det första stycket där då, alltså 1 till och med 7a. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judaöken och sa: omvänd er, till himmelriket är nära. Det var om honom som profeten Jesaja talade om när han sa: en röst hörs ropa i öknen, röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Denne Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet. Hans mat var gräshoppor och vildhonung. Då gick de ut till honom från Jerusalem och hela Judeen och allt landet kring Jordan. Och de blev döpta av honom i Jordanens vatten och bekände där sina synder. Men när han såg att många av fariseerna och saddukeerna kom för att döpas, sa han till dem, och så vidare. Ni ser alltså att här kommer folk ifrån hela Jerusalem, hela Judeen och landet kring Jordan. Det kanske är svårt för oss att förstå vilken kraftfull rörelse som uppstod kring Johannes döparen. Man kan fråga sig hur det kunde bli så. Vi talar alltså om, det stannar inte vid tiotusentals människor som gick ut till Johannes döparen. Vi kan tala om hundratusentals människor. Vi talar om hundratusentals människor som blev döpta av Johannes döparen. Och om en väldig ström av människor. Du ska komma ihåg det att går man från Jerusalem till exempel ner till den här platsen där vi tror att Johannes döparen höll till, så är det en dagsled alltså att vandra. Och det är ju med vårt sätt att se det nästan obegripligt. Men samtidigt ska det sägas att vi går vi tillbaka 100 år och kanske inte ens det i vårt egen tid. Så vet jag som i Hjälmsrud där jag var kyrkoherde tidigare. Där kunde man ju gå eller ta hästskjuts till kyrkan ifrån Möcklehult. Och det kunde vara både 2-3 mil en väg när det var gudstjänst. Så att det har funnits sådana tider också i vårt land. Men det här som var kring Johannes döparen, det var extremt skulle jag vilja påstå. Och det finns kanske olika förklaringar, men jag tror att man kan hitta en förklaring eller tänka sig att den starkaste förklaringen är kombinationen av å ena sidan det historiskt politiska läget och å andra sidan de religiösa förväntningarna. Den historiska situationen var ju den att grekerna hade fått släppa sitt världsherravälde till romarna. Och det skedde på 300-talet när Alexander den store förlorade det stora kriget. Och den romerska krigsherren tog över och upprättade sitt rike. Och Israel var inte något särskilt intressant land egentligen, annat än möjligtvis som ett genomgångsland. De stora världsmakterna på den här tiden, och kanske när man går tillbaka ännu längre, var ju Assyrien uppe i norr och Egypten i söder. Och mellan dessa två världsherravälden, de turades om av världsherraväldet, så gick det karavanvägar. Och de gick igenom Israel. Så det var ett genomgångsland, ett transferland. Och på samma sätt när grekerna upprättade sitt rike, eller romarna, var det ju framförallt som förverkligade den här tanken om ett världsimperium runt hela Medelhavet. Så var ju Israel kanske en strategisk plats på så sätt att man befann sig mellan de här strategiska lägena i norr och i söder. Sen var ju Jerusalem inte minst känt för att vara besvärlig stad. Judarna var ett besvärligt folk. Så att när romarriket utlyste att alla var tvungen att tillbe kejsaren, så gjorde man ett undantag för judarna. För man insåg att när judarna, de är så speciella, så kommer vi aldrig att lyckas med. Så man hade ett undantagsedikt för dem. Ett toleransedikt för dem. Så deras religion, den judiska religionen, den ville man helst hålla utanför det politiska skedet. Men omvänt så var det också så att judarna hade en aktiv motståndsrörelse mot romarriket. Och den mest kända motståndsrörelsen, eller en av de mest kända, det är den som var på 200-talet före Kristus och som leddes av en överste präst som hette Maccabeus. Och hans uppror mot den judiska makten gick under namnet Maccabeerupproret. Och i tillägget till Gamla testamentet så finns första och andra Maccabeeboken. Så där kan man läsa de mest fantastiska berättelser om från kriget och så. Det är lite skrämmande läsning. Man undrar, ska det här verkligen behöva vara med i Bibeln? Men låt oss lämna det där här också. Det är ett tillägg till Gamla testamentet. Det här upproret låg och pyrde under ytan. Och jag nämnde om zeloterna förra tisdagen och hur de kunde göra sina terrorattacker, får man faktiskt säga. Och hur Matteus var en av dem som hade lämnat en familj som levde i uppror mot den romerska makten och istället gått över till att vara anställd där för att själv tjäna pengar på sitt eget folks bekostnad. Så han var sannoliken inte populär förrän Jesus återupprättade Matteus. Men det har vi talat om tidigare. Detta å ena sidan, och sen å andra sidan, att i det judiska folket så har det funnits under århundraden en stark längtan efter att Messias skulle komma och upprätta sitt rike. Och fariseerna och de skriftlärde, inte minst, som fariseerna brukar man räkna 200-300-talet före Kristus, där de kommer till. De nyttjade denna religiösa förväntan på så sätt att man kombinerade det med en politisk förväntan. Så att det politiska upproret var ofta religiöst motiverat. Och det gjorde att två starka krafter, för det politiska och religiösa är starka krafter var för sig, de kombineras här och används. Och det kommer vi att se många exempel på när vi kommer längre fram i Matteus evangeliet. Nu hade profeten Malaki sagt att innan Messias kommer så ska Elia komma tillbaka. Vi ska titta på den versen här så småningom. Och då ska Messias komma som sagt och han ska upprätta riket. Men det var 400 år tidigare. Det hade varit helt tyst. Ända fram till Johannes döparen. Och Johannes döparen har då en väldig förkunnelse. En botförkunnelse, en radikal förkunnelse. Som i sig väckte stor uppmärksamhet. Men när det sen kombinerades med det politiska skeendet och det betryck som många upplevde, så blev det alltså en enorm rörelse. Så jag hoppas att ni får en liten bild av dessa tiotusentals människor som gick till Johannes och som gick där fram och tillbaka, och bland dem också fariseer och saddukeer. Den här Johannes döparen, han uppträdde från och med 27 efter Kristus. Och det kan vi veta ganska noggrant, därför att i Lukas evangeliets tredje kapitel och första vers så står det. Ja, det står ju inte 27 efter Kristus, men det står i kejsar Tiberius 15 regeringsår, och det är ju samma sak. Så att man kan datera när Johannes döparen uppträdde. Annars så vet vi inte så mycket om Johannes döparens person och bakgrund. Det vi vet är att hans mor Elisabet var släkt med jungfru Maria. Och det kan man också utläsa av Lukas evangeliets första kapitel. Om jag minns rätt nu, 35 eller 36 versen, någonting sånt. Nej, det är inte hans person som är det viktiga här. Utan det är hans budskap. Och om ni ser, jag ska komma tillbaka till budskapet, därför så hoppar jag över det som står här i vers 2 om att omvända sig och att himmelriket är nära. Jag hoppar över det, så tar vi det i nästa avsnitt. Och så försöker vi reda ut det här med hans person eller med hans plats i frälsningshistorien istället. Det står i vers 3 att det var om honom, alltså om Johannes döparen, som profeten Jesaja talade. När han profeterade: en röst hörs i öknen, röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Och det där är ett ord ifrån Jesaja 40. Jag tror att jag slår upp det faktiskt. Jesaja kapitel 40. Man brukar kalla också, Jesajas bok kan ju delas in i olika avsnitt, och just i Jesaja 40 så börjar det som man kallar för trösteboken. Det är från Jesaja 40 och så är det Jesajas bok ut. Alltså till och med 66 vill jag minnas. Just det, 66 kapitel. Den kallas för trösteboken. Och den kallas väl så därför att, ja, dels därför att alla de här kapitlen har det budskapet. Men också därför att 40 kapitlet börjar på det sättet. Ni ser, trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det. Att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad. Och det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Hör man ropar, och jag vill minnas att det står i någon annan översättning. Hör en röst ropar. Bered väg för Herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar skall höjas, och så vidare. Så det Matteus säger, det är att Johannes döparen är den personen som Jesaja talade om hundratals år tidigare. När Jesaja hade förberett folket på att när Messias kommer, då kommer ni att märka det, därför att då ska det uppträda en man med det här trösterika budskapet. Det kan man ju fråga sig om hans budskap var så trösterikt, men jag tror man kan säga det. Men vi behöver genomskåda texten för att se det. Det finns också en annan berättelse som hör med i sammanhanget. Och det är berättelsen om Elia. Profeten Elia, han som brukar räknas som profeternas profet. Han är omberättad i andra konungaboken och i det andra kapitlet. Jag tar och slår upp det också. Så finns en händelse som har betydelse här. Alltså andra konungabokens andra kapitel som handlar om Elias himmelsfärd. Och här får vi vara med om någonting som naturligtvis är en förebild på det som Jesus ska vara med om sedan. Vi får vara med om någonting som vi inte kanske tänker så ofta på. Du ser det tydligast i vers 11, alltså andra konungaboken 2:11. Och nu tar jag det här ur sitt sammanhang. Den som vill kan ju läsa hela kapitlet. Det är alltså Elia och Elisa, hans lärjunge, som går där. Och Elisa vaktar på Elia. Därför att han vill ha del av Elias profetmantel. Det vill säga av hans skicklighet, av den smörjelse som Elia har fått. Och därför går han och vaktar på Elia. Så att han ska vara beredd att ta över den där smörjelsen. Ni ser att det står vers 9. Där säger lärjungen Elisa: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Och det var vad han gick och väntade på. Och Elia svarade: du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Och så kommer då vers 11. Medan de nu gick och talade, syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra, och Elia for i stormvinden upp till himmelen och Elisa såg det, och så vidare. Så Elia, han dog aldrig, utan han rycktes upp till himmelen med den här eldsvagnen. Och det var så man hade lärt sig den här berättelsen. Och det var så man tänkte. Och därför så fanns det en tradition ibland judarna att en dag skulle Elia komma tillbaka. Och han skulle komma tillbaka och överlämna stafettpinnen, så att säga, till Messias. Och han kunde ju komma tillbaka ifrån himmelen eftersom han aldrig hade dött. Om ni då går fram till profeten Malaki, den sista boken alltså i Gamla testamentet. Och då har jag inte räknat med tillägget, det kanske är några som har det. Men profeten Malaki är den sista boken annars. Då ser ni hur Gamla testamentet slutar. Det fjärde kapitlet handlar ju om Herrens dag, om Herren som ska komma. Och den dagen, ja, det är nästan som man skulle läsa hela kapitlet. Det är ju bara 5-6 versar, och det är ett starkt kapitel, en fin avslutning på Gamla testamentet. Ty se, dagen kommer, och den ska brinna som en ugn. Då ska alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är bli lika strå. Och dagen, den som kommer, ska förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Och då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Och de ogudaktiga ska ni trampa ned, ty de ska bli som aska under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Tänk på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och bud för hela Israel. Och så kommer det då: se, jag ska sända till er profeten Elia, för den Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspillogivning. Ja, det var hela kapitlet, men där ser man verkligen denna förväntan som profeten hade målat upp. Och så går det 400 år och det händer ingenting. Ingenting och ingenting. Det som händer, det är att det här förs vidare som en levande tradition hela tiden, muntligt. Men det är ingen profet som uppträder. Det är inga tecken på att det plötsligt ska komma en Herrens dag. Och så kommer då ryktena om Johannes döparen. Och så kopplas det ihop med det politiska upproret och den starka religiösa förväntan. Och det blir riktig rörelse. Jag vet inte hur länge Johannes döparen höll på med sitt predikande. Men jag föreställer mig att om det inte var år så var det i alla fall månader. Han hade en lång kampanj där ute i öknen. Enligt andra konungaboken där vi var tidigare. Då var vi visserligen i andra kapitlet. Men i det första kapitlet där så berättas det om Elia att han var klädd i kläder av kamelhår. Och han levde på vildhonung och så vidare. Och när man sen kommer till Sakarjas bok så målas det där nästan upp som ett ideal för de äkta profeterna. Och skälet till att det var på det sättet är förmodligen det att ingenting skulle få stå fram förutom budskapet. Allt annat skulle så att säga försvinna eller träda i bakgrunden. Det fick inte vara någon alltså i fina kläder eller någon som bjöd till en god middagsbankett och sen informerade om vad som skulle hända eller någonting sånt. Och så kommer då Johannes döparen. Och han är klädd i kamelhår. Han lever på vildhonung. Och det är bara budskapet. Det är bara budskapet så mycket. Så att Matteus säger om honom att han inte ens är en person. Han är en mun. Han är en röst. Ingenting annat. Och det är så Johannes döparen ser på sig själv. När de försöker göra honom märkvärdigare än vad han önskar. Då säger han, jag är ingenting. Jag bara förmedlar det som Gud har lagt på mitt hjärta. Se bort ifrån min person. Bara lyssna till budskapet. Och det är ju så som Matteus har omnämnt honom också. Att han är en röst som hörs ropa i öknen. Vi kan väl kanske titta i Johannes 11. Jag är medveten om att vi föregriper då. Men det hänger ju ihop. Och sen å andra sidan kan vi ju hoppa över kanske det här avsnittet. Eller ta det lite snabbare när vi väl kommer dit. Det betyder alltså att det går långsammare i början här och så får vi upp farten så kanske vi kan ta snabbare och snabbare allt eftersom vi betar av bakgrunden. Men där i Matteus 11, där har Johannes döparen fängslats. Rörelsen som uppstod kring honom blev allt för kraftig. Dessutom hade han varit ofin emot Herodes och sagt till honom att han inte hade rätt att gifta om sig och leva på det sätt som han levde. Så han fängslades och vi vet att han också avrättades sen. Och därifrån sitt fängelse så skickar han bud till Jesus och undrar om Jesus är den som skulle komma. Och när han har fått besked och han går tillbaka så börjar Jesus tala till folket, vers 7, om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett vassrör som vajar i vinden. Jag kanske ska säga det med den här bilden att den här Herodes den store och Herodes Antipas, de hade inte bara byggt det här Masada utan de hade såna här sommarplats. De hade väldiga eller vinterpalats rättare sagt, för det var ju det man behövde. Den var inte sommarstuga, det var ju vinterstuga man behövde. När det blev för varmt så hade man de här palatsen. Och det fanns ett sånt palats som människor mycket väl kunde gå ut för att titta på. Och där ute så han använde sig av mynt också. Det finns mynt ifrån den här tiden där det är avbildat just ett strå som vajar för vinden. Och det verkar som att Jesus känner till det här och knyter an till det. När han frågar, varför gick ni ut i öknen? Var det för att se det där strået som skulle vaja för vinden och som ni ser på mynten? Eller varför att se de fina palatset och de fina kläderna? Eller varför gick ni ut? Ja, men att komma och se på Johannes döparen var väl inget bra skäl. Han var ju inte mycket att titta på. Eller är det så att ni tänker er att Johannes döparen är en profet? Självklart, det var ju därför man hade gått ut. Jesus är bara pedagogisk och talar om för dem att ni har ju själva gått ut hit därför att ni anser att Johannes döparen är en profet. Men då måste ni väl lyssna till vad han har att säga också. Vad var han hade att säga? Jag säger er, han är mer än en profet. Han är den om vilket det står skrivet. Vers 10, Matteus 11, 10. Se, jag sänder min budbärare framför dig som ska bereda vägen för dig. Det är alltså Elia i Malakis bok. Så ser Jesus honom. Och han säger till och med att bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som är större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är ändå större än han. Ja, hur kan han säga så då? Jag tror jag ska föregripa det lite grann då. Men så kan Jesus säga därför att Jesus ställer fram Johannes döparen som en portalgestalt. Det var ju så här att det finns egentligen bara ett förbund. Det som vi kallar för det gamla och det nya. Men jag vill gärna undvika att säga gamla och nya. För det blir så lätt att man spelar ut dem emot varandra. Ja, det gamla, det ska vi inte tro på. Gamla testamentet, det kan vi inte ha att göra med. Eller det är bokstavens förbund, det kan vi inte bry oss om. Och så hamnar man i en sorts nästan överandligt. Att det är så jätteandligt och det är bara Guds kärlek. Och det, så kan det bli när man spelar ut de här två mot varandra. Det är därför som jag säger att jag vill inte göra det. Det är bättre att tala om, det finns bara ett förbund. Men det förbundet var under en tid, under gamla testamentets tid, ofullbordat. Och man väntade på att Guds messias skulle komma och fullborda det gamla förbundet. Så man levde under Moses lag, så levde man i ett förbund med Gud. Men det var ett ofullbordat förbund som väntade på sin fullkomning. Och när Messias kommer för att fullborda förbundet och fullkomna förbundet, då skulle han företrädas av Elia eller av Johannes döparen. Så att man skulle få två stycken som vittnar om det här. Och så från himmelen som vittnar om det här. Och så fullbordas förbundet och så går det vidare, men som fullbordat. Så det nya betyder egentligen att det är det fullbordade förbundet. Vilket gör att det blir ett enormt perspektiv för oss. För när vi tänker på himmelen och talar om himmelen och tänker på det fullkomnade, så är det väl rätt och riktigt att tänka så. Men varför tänker du inte att det är det förbundet som Jesus Kristus har haft med sig hit och som han har gett dig del av här i tiden och nu? Du har ju del av Guds fullkomliga kärlek. Du har del av Guds fullbordade förbund. Detta är det nya förbundet genom mitt blod, säger Jesus. Det är ju det vi har del av. Allt det som du tänker och som du längtar efter eller fantiserar om och placerar i himmelen, har du egentligen genom tron redan nu i ditt hjärta. Och det kristna livet, det är till stor del en kallelse att upptäcka det som Gud har gett mig genom Jesus Kristus och som jag är bärare utav. Och därför kan vi inte reducera en sån sanning till någon sorts vacker devis bara, som man kan se på ett vykort där det står så här att vi ska inte komma till himlen utan himlen har kommit till oss, eller hur det nu brukar uttryckas. Ja, det är inte bara en vacker devis, det är ju sanningen. Vi ska inte komma till himlen. Himlen ska komma till oss. Himlen har kommit till oss. Och det gör ju att det blir två olika grundstrukturer när man tänker på det. Det är ju stor skillnad att leva i någonting som är ofullbordat och som man väntar på, å ena sidan, och att leva i det som är fullbordat och som vi inte väntar på, å andra sidan. Och det här är ju det budskap som Johannes Döparen har, och det här är det budskap som Jesus har. Han säger så här: tiden är inne, Guds rike är här, omvänd er och ta emot evangelium. Det är ju budskapet som Johannes Döparen introducerar och som Jesus förmedlar genom sin person. Om vi nu tittar på budskapet lite närmare, då är det alltså 7b till och med 10 som jag tänker framförallt på. Men vi ska plocka upp med den där versen som är vers 2 som jag hoppade över, för där har det själva budskapet. Inte alla de fyra punkter som jag räknade upp, men dock så säger han: omvänd er, ty himmelriket är nära. Omvänd er, det är ju ett uttryck som finns redan i Gamla testamentet. Det finns ju en ständig kallelse till oss människor att omvända oss. Och på hebreiska heter det shuv. Och shuv, det betyder helt enkelt, precis som jag säger, att vända sig om. Så man tänker sig alltså att en människa går på en väg, är på väg i en viss riktning. Omvändelse betyder då att man stannar upp och vänder och går åt andra hållet. Det är vad ordet betyder. Och det är vad det betyder också när vi omvänder oss som kristna. När vi kommer till tro. Då har vi gått våran egen väg, så stannar vi upp, så vänder vi oss mot Jesus Kristus, låter honom bli vår Herre och går i den riktning som han bestämmer. När det här översätts, det här begreppet kommer över till grekiska, så används ett annat ord här, nämligen ordet metanoia. Och metanoia, det är sammansatt av meta, som är ett grekiskt prefix, och nos, som betyder förnuft. Det handlar om att ändra sitt sätt att tänka, att ändra sitt förnuft, att tänka på ett nytt sätt. Och därför så är jag glad att jag gjorde den där lilla utvikningen, och jag vill gärna anknyta till den nu. Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste tänka som så att Guds rike har kommit till oss. Han är mitt ibland oss. Och mer än så, han har tagit sig an oss så att vi är hans kropp här på jorden. På samma sätt som Jesus gick i sin kropp på jorden, så går Jesus i oss här på jorden. Det är hans ord och hans ande som kommer in i oss. Och jag betonar oss, därför att evangeliet som det beskrivs i Nya testamentet, det stannar inte vid vara någon sorts individualistiskt budskap. Att du har tagit emot det och du har tagit emot det, och är han din herre eller är han din herre. Utan han är mitt ibland oss. Vi är ett kollektiv. Vi är ett folk som föds på nytt. Vi är en kropp som är upprättad till att vara Jesu Kristi redskap, Jesu Kristi kropp här på jorden. Och han är ibland oss genom sitt ord, genom sin ande. Dessutom, när jag tänker efter, så äter vi och dricker vi hans kött och blod varje mässa. Alltså så upptagna och intagna är vi i det nya förbundet. Och du och jag måste tänka så. Nu är det dags att tänka på ett nytt sätt. Och det är det som gör att vi får en annan utgångspunkt än de människor som inte har lärt känna Gud och inte lärt känna honom genom Jesus Kristus. Jag är medveten om att det här tillägnar man sig inte på en gång när det gäller att ändra sitt sätt att tänka här. Men det är någonting att arbeta med, och jag vågar säga att det är någonting som kan förändras. Hoppas jag inte säger för mycket nu. Som kan förändras permanent, alltså i oss. För att inte säga för mycket eller å andra sidan inte för lite heller. Så låt mig få påminna om Simon Petrus. Han omvände sig och följde Jesus. Och sen när det drog ihop sig på slutet så förnekade han Jesus 3 gånger. Och då säger Jesus till honom: Petrus, Simon, Simon, eller Simon Petrus, Simon Petrus, Satan har begärt att få dig i sitt våld. Men jag har bett för att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, förstår du, som fullbordat din omvändelse, då ska du trösta dina bröder. Sen efter uppståndelsen så får ju Jesus frågan, eller Petrus frågan 3 gånger utav Simon Petrus. Jesus frågar Simon Petrus: älskar du mig? 3 gånger. Och så säger han, så undrar Simon Petrus om Johannes, hur blir det med honom? Och då säger Jesus: ja, men bryr dig inte om honom. Men det ska komma en dag då du själv inte, då du ska omvända dig på så sätt så att jag ska leda dig till en plats dit du själv inte skulle kunna tänka dig att gå. Alltså det underförstått där, mitt herravälde över din person blir så påtagligt, så konkret, så stark, så att du följer mig i allt. Som de skulle komma att göra sen också i martyrdöden. Jag ska leda dig dit du själv inte vill gå. Då ska vi kunna vara ledda utav Herren till platser dit vi inte själva vill gå. Då förstår ni att då måste vi ha fullbordat vår omvändelse. Då kan vi inte vackla fram och tillbaka. Jag tror att det här är en utmaning för vår tid i allra högsta grad. Därför det här är kännetecknet på en sann andlighet, på en äkta kristen tro. Att Jesus Kristus kan utöva sitt herravälde ibland oss. Också när det handlar om sånt som kostar på för den gamla människan eller den egna bekvämligheten. Guds evangelium är ju klart och tydligt på många, många punkter. Tillräckligt många punkter för att det ska räcka hela livet för oss. Och vi kan utifrån den nya grundförutsättningen att vi verkligen är hans lärjungar, så kan vi vandra så som han vill att vi ska vandra. Omvänd er, till himmelriket är nära. Omvänd er och börja gå in i himmelriket och lev efter himmelrikets principer. Och det här kommer ju väldigt konkret när vi kommer in i bergspredikan. I bergspredikan kan man säga att Jesus till och med går till rätta med människor därför att de gör sig bekymmer för morgondagen. Han talar som om det vore det största otrosynd. Varför gör du bekymmer för morgondagen för? Har jag inte sagt att du ska lita på mig? Varför litar du inte på mig? Det är ju essensen i bergspredikan. Så att komma in under Gudsrikets lagar, under den heliga andlivets andeslag som Paulus säger, det är ytterst spännande. Men jag tror inte vi kan komma in under det med mindre än att vi lever i den här omvändelsen. Där vi får släppa taget om våra egna bekymmer och om oss själva. Och ta emot den förtröstan som Gud vill skänka oss. Det kommer alltså någonting helt nytt. Och då ska vi säga någonting om det där nya också. Om vi tittar nu i vers 7. Så ser vi att fariseerna och saddukeerna kommer. Och de var ju högt ansedda av folk. Jag tänker inte fördjupa det där med fariseer och saddukeer, vilka de var. Men vi kanske kommer in, när vi kommer in på stridssamtalen, så kanske vi måste ta det lite utförligare. Men som jag sa, fariseerna var ett religiöst politiskt parti. Liberalt. Som fanns sedan 200-300-talet före Kristus. Och de var populära bland folk. Det var folkpartiet, skulle jag vilja säga. Folkets parti, därför att de var som sagt liberala. Så att det var inte så där jättejobbigt att vara juden när fariseerna fick bestämma. Men så fanns det också saddukeerna. Och de var rätt så illa ansedda. De stod mera på maktens sida. Om fariseerna var tillsammans med folket, så var fariseerna, de hade också olika inställningar till Toran och lagen och så. Vi ska komma tillbaka till det. Men saddukeerna, de var mera på maktens sida. Det var de som hade alla fina ämbeten. Det var de som fick de finaste tjänsterna, hade de bästa lönerna. Och de hade tumme med den romerska makten och så vidare. Och de var inte särskilt väl ansedda. Men de var fruktade. De här kommer också ut till Johannes Döparen. Men Johannes Döparen, han tar ju inte notis om att det här skulle vara människor som är finare än andra. Utan han tar emot dem ganska svalt, får man säga. De får ett rätt bistert mottagande, de där fariseerna och saddukeerna. Och de får ett bistert mottagande därför att Johannes Döparens förkunnelse är så radikal. Alltså allt det här som är fariseernas förtjänster. De är duktiga i religionen. Kan till och med undervisa andra. Det är ingenting värt. När man kommer till Johannes Döparen. Därför att Johannes Döparens radikala förkunnelse, det är ju att ta emot det som Gud ger. Och då blir det ett motsatsförhållande där. Ni ser vad han säger till dem. Ni ormyngel, vem har visat er hur ni ska slippa undan vredesdomen som kommer? Och de kom ju också ville döpa sig. Ni tror väl inte att bara för att man blir döpt så kan man komma undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör med till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva, vi har ju Abraham till far. Alltså att vi är ju ändå judar och vi har alla löften och så vidare. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan lagd mot roten av träden. Vart träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Så här gäller det att förstå det här skiftet på ett riktigt sätt. Därför att det är fortfarande så att fariseerna, de gör mycket som är bra och människor i allmänhet gör så gott de kan och en del gör mer än vad man kan förväntas utav dem. Kollisionen ligger ju i det att det plötsligt är Gud som talar från himmelen och som säger att nu ska ni ta emot det som jag har att ge. Era prestationer, hur goda de än är, och det här är ett sann evangelisk förkunnelse också. Era prestationer, hur goda de än är, räcker inte. Ni kan sluta förlita er på era egna prestationer. De är inte relevanta i det här sammanhanget. Därför att det nya handlar om det som Gud är och det som Gud gör för oss. Jag har sagt det förr och säger det igen. Tro inte att det kristna livet handlar om dig. Och om ditt bedjande och bibelläsande och allt vad det är för något. Det kristna livet handlar inte om dig eller dina bekymmer. Det handlar om Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus ensam som är det kristna livet. Och det kristna livet, det har du del av i samma utsträckning som du har del av honom. Utav allt det som han har vunnit och erövrat för din skull och som han ger till dig. Fritt och förintet. Att i det läget slå dövörat till och komma med sina egna prestationer. Det förstår ni, det går ju inte. Jag hörde en förkunnelse vid ett tillfälle om Guds nåd. Och fram till den dagen hade jag tänkt på Guds nåd som någonting nästan menlöst. Att Gud förlåter i den med att han ser mellan fingrarna och att han låter nåd gå före rätt och han släpper så att säga allting. Va? Men nåden, ska du veta, det är Guds kraft. Det är svårt för människor att ta emot nåd. Därför du kan aldrig förtjäna nåd. Du finns aldrig någon motprestation till nåden. Så fort du kommer med ditt eget så är nåden inte nåd längre. Det betyder att en människa som träffas utav nåden måste släppa allt. Har ingenting att så att säga kontra med eller bära fram. Inte någonting. Och att erkänna det tillståndet i mitt eget liv, det är svårt. Därför jag, hela min varelse talar om att jag existerar här på jorden och jag kämpar mitt liv. Jag vill ju överleva. Och så kommer evangeliet och säger, du behöver inte överleva, du är korsfäst med Kristus. Du kan glömma ditt liv. Nu är det dags att Kristus får förverkliga sitt liv i dig. Och när det sker, då förverkligas hans mening med ditt liv. Och du blir ditt äkta jag. Det är radikalt. Och det är Johannes Döparen som introducerar det hela. Han säger så här när det gäller de egna prestationerna och den egna kampen, så att säga, för överlevnad. Om den säger han, redan är yxan lagd till roten. Eller till trädet. Det finns ett slut på våra liv, vänner. Det finns ett slut på våran kraft. Det finns ett slut på vår förträfflighet. Det finns ett slut på alla masker och allt rollspel. Och ju fortare vi ser det och ju fortare vi släpper det, desto mer kan Kristus förverkliga sitt liv i oss. Det äkta livet. Vi tar vers 11 och 12 också. Och då vill jag bara lyfta fram de här orden. För nu så känner jag att nu har vi, rör vi själva nerven, så att vi ska inte slarva bort den. Men Johannes Döparen säger i vers 11. Jag döper er med vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig, han är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att bära sandalerna åt honom. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska städa grundligt på sin loge. Sitt vete ska han lägga i sädesbingen, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Bara två saker, och så ska jag ha med ett citat här också. Två saker. Det första, det här med att han döper med vatten till omvändelse. Det var ju så Johannes Döparen menade när han hade gått på människorna på det sätt som nästan jag gjorde här ett tag. Då ställde de ju naturligtvis frågan, vad ska vi göra då? Och då visar Johannes Döparen dem en utväg. Eller två utvägar kanske man kan säga. Eller en utväg i två faser, så att säga. Han säger för det första, döp er till omvändelse. Alltså gör den här omvändelsen som jag talade om förut. Gör en omvändelse och visa att ni gör den omvändelsen. Markera den genom att låta er döpas. Att bli döpt är ju att bli dränkt helt enkelt. Det gamla livet dränks, och så komma upp som nya människor med nytt liv och nya ambitioner. Det är vad han säger. Så det är det ena. Och det andra, det är att han hänvisar till Jesus Kristus som ska döpa er med helig ande och eld. När det gäller det här med dopet och dopet i vatten, så finns det ju olika slag av dop. Jag trodde jag skulle hinna med det ikväll, men det får vi nog ta nästa tisdag. Det finns åtminstone fem olika sorters dop i Bibeln. Och jag vill gärna visa er på dem. Så att tänk inte för snabbt nu på ditt eget dop. Det kan vi lägga åt sidan så länge. Utan nu ska vi försöka förstå vad Johannes Döparen gjorde och vad han menade med det. Han menade alltså att det fanns en utväg för människorna. Och det var att låta sig döpas och att döpas utav Jesus Kristus i ande och eld. Då vill jag bara säga så här innan jag läser det där citatet om att bli döpt i helig ande. Ni vet att vi talar om att vi ska bli andefyllda eller döpta i anden. Eller få del av andens fullhet. Eller att anden ska komma över oss eller falla över oss och så vidare. Det är olika uttryck. Och då tänker jag så här, utan att vi ska fördjupa oss i det här, att det är olika uttryck därför att Gud vill att det ska vara olika uttryck. Det finns sannolikt nyanser i det här. Men just det här när Jesus talar om, eller Johannes döparen talar om att Jesus ska döpa i helig ande och eld. Då uppfattar jag det som att det Jesus ska göra, det är att han ska komma in i en människas liv. Och där ska han, för att använda en annan bild, omskära våra hjärtan. Där ska han förvandla oss i grund så att det föds någonting nytt. Där ska han genom andens kraft föda oss på nytt som i nyskapelsens stund. Och han ska också tända en eld som betyder att allt det som är mitt eget, min egen kraft och så vidare, det ska brinna upp. Det är ju så här det är att bli döpt i den heliga ande och i elden. För det är ju inte en känsloupplevelse så att säga, i den meningen att oj, det var ju härligt, eller nu kan jag tala i tungor, eller, utan det är ju att det är en intensifiering utav Guds närvaro i mitt liv. Och denna intensifiering av Guds närvaro i mitt liv, den upplever jag positivt och negativt. Jag upplever den positivt, att bli fylld med Guds ande, glädje, frimodighet och så vidare och så vidare. Jag upplever den negativt i den gamla människan. Den kötsliga naturen, den egna viljan, all min prestationslust, min talang är ju plötsligt bara ett enda flammande eldhav. Därför så ska man nog vara införstådd med att vara döpt med helig ande och eld. Och denna intensifiering, det är klart att det är underbart på många sätt, men det finns ett pris att betala i det sammanhanget. Vi ska komma tillbaka till det vid ett annat tillfälle. Men när det gäller just den här bilden där han tar kastgoven och där han samlar ihop och där det eldas upp och så, så läste jag i Bo Hjerts kommentar. Han har ju skrivit en enkel kommentar till alla böcker i Nya Testamentet. Och jag rekommenderar de kommentarerna. De är faktiskt mycket bra. Och jag slog upp efter att jag har gjort mitt eget utkast här och se vad han hade att säga. Och så fick jag då tag på ett citat här som jag tycker var inte bara bra utan så härlig svenska. Jag tycker om svenskan, den är riktigt fin. Lyssna på det här. När Messias kom, då skulle han vara som bonden som går ut på sin tröskplats en sommardag då hela skörden är genomtröskad av oxarna och ligger där som drivor av boss och söndersmulad halm. När havsvinden börjar blåsa, då kastar bonden sin säd mot himlen. Vinden tar agnar och boss, men kornen faller ner i en hög som kastas på nytt och blir allt renare tills den slutligen är färdig att läggas i sädesbingen. Men bosset, det bränner man upp. Och här förvandlas idyllen bland backarna i Juda, där den gyllene säden kastas i glittrande moln mot en blå sommarhimmel till en domsscen, upplyst av flammorna från den eld som aldrig slocknar.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo köke enligt Matteus evangelium, och det är Håkan Sundlin som håller dessa bibelförklaringar på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo köke. Och så kan du lyssna till det här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Härefter så kommer missionskökens sändning med deras gudstjänst från söndagen.